Vi får reda på att det har varit ett trippelmord. Tre personer är döda.
I mars 2015 hittas tre personer ihjälskjutna på Bäverdalsvägen i Uddevalla. I ett av offrens, Rwanda Sis hand, hittas en mobiltelefon. I telefonen finns ett sms från ett okänt nummer, skickat bara minuter innan han skjuts ihjäl.
Det handlar om ett sms där man stämde möte.
Åklagare Per-Erik Rinsell.
Vi ser vilket telefonnummer som kommunisterna har skickat smset. Och för att få reda på vem som är innehavare av det så vill vi undersöka vilka andra kontakter det telefonnumret har haft.
Det visar sig att det andra offret, Ala Faraj, också har kontaktats av det okända numret. Och smset är skrivet på exakt samma sätt. Bror, kan jag snacka med dig? Det är viktigt, om den där horan du vet.
Och det var skickat ganska kort innan mötet blev av. Så vi förstod ju att man har släppt möte med en av dem som har blivit mördad. Och då bör det ju vara någon som är inblandad i mordet som finns i andra ändan.
Mitt namn är Carl Fridsjö och du lyssnar på En mörk historia om trippelmordet i Uddevalla. En dokumentär av Mårten Trofast. Avsnitt 2, vittnet. Tre månader innan skotten på Bäverdalsvägen. Ala Farajs flickvän, som vi valt att kalla Elvira, fyller år.
Det var den 12 december, min 21-årsdag.
Hon befinner sig i sin bostad i Uddevalla tillsammans med Mark Salibas flickvän. Vi hör Elvira berätta i förhör.
Jag hade fått present och satt och öppnade den. Och vi satt och pratade. Och det var bestämt att Ala och Mark skulle komma efter en stund.
Mm.
Och de kom och fick present av Ala och öppnade den, och stämningen var bra.
Stämningen är till en början god. Men Elviras 21-årsdag ska snart förvandlas till en fullständig mardröm. Allting börjar med att Mark Saliba föreslår att de ska åka iväg för att provskjuta hans nya pistol.
Så då sa Mark att jag skulle köra dem. Och alla sa att jag inte skulle det. Men så blev det ändå.
De fyra vännerna lämnar lägenheten och hoppar in i Elviras bil. Resan börjar med att Elvira släpper av Mark vid hans lägenhet, och efter ett tag kommer han tillbaka igen.
Mark hoppar in i bilen och jag vände mig om för att kolla vad han hade gjort i lägenheten. Och han tog fram en pistol och jag kollade på Ala, och Ala gav mig en blick som tyst, säger liksom ingenting, var tyst. Så bad Ala mig ta en bild. Och när han håller den här pistolen, och så höll han även våran hundvalp.
På vägen gör man ytterligare ett stopp vid ett parkeringshus. Mark hoppar återigen ur bilen för att hämta något. En stund senare kommer han tillbaka. På samma ställe möter man även upp Rawand och ytterligare tre personer som ska med till provskjutningen. Resan fortsätter genom Uddevalla och norröver, ut från bebyggelsen och in på en väg som leder mot en återvinningscentral. Strax där innan svänger Elvira av till vänster, in på en grusväg som omgärdas av ett stort skogsparti. Ett ställe som kallas Havskuren.
Och vi parkerade bilarna. Alla sa till mig att jag inte fick gå ut ur bilen. Och det gjorde jag inte heller.
Elvira väntar kvar i bilen medan Ala, Mark och Marks flickvän kliver ut och går iväg en bit in i skogen.
De började skjuta. Det small ganska högt och jag hade med mig mina hundar bak i bilen. Och den ena var valp, så hon blev rädd. Så jag sa till Ala att de får sluta skjuta. Och alla ropade ja tillbaka. Men de fortsätter. Och efter en stund så skriker jag på alla igen att jag åker hem själv om ni inte lägger av. Och då kommer alla in och sätter sig i bilen. Han sätter sig bak. Och han tar upp våran hundvalp i knät och klappar den och försöker lugna henne.
Ett dussintal skott avlossas i skogen. Efter ett tag kommer även Mark och hans flickvän tillbaka och sätter sig i bilen.
Och vi kör iväg. Mark säger inte vart jag ska köra, utan han säger rakt fram och höger och vänster liksom. Vi kör en bit och till slut säger han till mig att svänga in till vänster. De andra fortsätter rakt fram. Och där avlossas ett skott i min bil. Det blev svart. Det blev varmt. Man var chockad. Jag stannar bilen och vänder mig om för att kolla på alla. Och alla kollar tillbaka på mig. Och sen öppnar han dörren, går runt och så drar han ut Mark i bilen.
Mark har från sin plats i baksätet av misstag råkat avlossa ett skott inne i bilen. Elviras pojkvän Ala blir förbannad och sliter ut Mark ur bilen. De bråkar, men efter en stund lugnar Ala ner sig.
Han och Mark, ja, de tjafsar, alla skriker på han. Sen efter en stund så de hoppar in i bilen igen. Mark får ett samtal. Jag tror det är från Rawan. Han sa inte vem det var, men jag uppfattade det så. Att polisen var på väg upp, så vi skulle skyndas därifrån.
Elvira kör därifrån. Och lite längre bort släpper hon av Ala och Mark som springer iväg. Elvira och Marks flickvän fortsätter till ett gasverk som ligger bara någon kilometer därifrån. Hon stannar till och de tittar efter skotthål, men hittar inget. Marks flickvän öppnar dörren och slänger ut hylsan och de fortsätter därifrån.
Sen kör vi vidare ner till hyggestråket igen. Där Rawan står parkerad med sin bil.
Elvira och Marks flickvän är nu tillbaka vid det parkeringshus där de mötte upp Rawan och de andra första gången. Rawan är också där med sin bil.
Sen så ser jag att Ala och Mark kommer ner från den trappan igen, inne i p-däcket som Mark sprang upp förut tidigare. Och jag kör in dit och ställer min bil där. Och jag sitter kvar i bilen och Mark och de börjar kolla vart skottet har blivit, eller vart det har kommit liksom, skjutits. Och då ser de att det är i sätet på min bil.
I förarsätet där Elvira satt hittar Mark ett skotthål som gått igenom hennes säte och in i förardörren.
Ja, Mark ser att han har skjutit i sätet och han börjar... han skrattar och säger, fan vad sjukt, jag kunde ha skjutit ihjäl dig på din födelsedag.
Den här händelsen ska komma att bli intressant för polisen senare i utredningen av trippelmordet. Tre månader senare.
De hade varit i Thailand och kommit hem där på natten.
Rawan Aziz sitter i en bil på Landvetter flygplats. Han väntar på sina vänner Mark och Martin, Marks flickvän och en person som vi kallar T. De har precis klivit av planet från Thailand. Utredare Sten Rune Timmersjö berättar.
Och sen kommer de tillbaks och då är Rawan nere och hämtar de fyra.
Bröderna Saliba, Marks flickvän och Thea sätter sig i bilen och Rawan kör mot Uddevalla där de först släpper av Thea.
De släpper av honom där vid Bävedalsvägen på parkeringsplatsen.
Thea släpps av på Bävedalsvägen på samma plats där Ala, Rawan och en 18-årig tjej ska hittas ihjälskjutna bara 4 timmar senare. Och vi ska återkomma till just Thea lite senare i avsnittet. Efter att man släppt av T fortsätter resan och slutligen stannar man vid bröderna Salibas pappas bostad där Mark och Martin samt Marks flickvän kliver av innan Rawan ensam kör därifrån.
Och då berättar pappan för dem att han har blivit utsatt för ett rånförsök eller att någon har varit inne där hos honom efter de har åkt till Thailand.
När Mark och Martin kommer upp till sin far berättar han att 2 eller 3 personer gett sig på honom under tiden som bröderna varit i Thailand.
Och han har skador. Han har, kan visa upp en skada på benet bland annat. Och han säger att Mark blir jättearg och slår med knytnäven i dörren. Slår sönder en garderobsdörr eller om det är en rumsdörr. Jag vet inte vilket det var. Och det tror vi är upprinnelsen till att det blir som det blir. Att Mark och Martin får för sig att Ravand och Ala ligger bakom detta på något sätt. Det var ju så här att de här offren låg ju då på ett lite avskilt ställe i närheten av Uddevalla sjukhus. Och det vi fick fram, det var ju ganska snart så fick vi tag på en telefon som Ravan hade i sin hand.
När Ravan Aziz hittas ihjälskjuten håller han en mobiltelefon i handen. Utredare Sten Rune Timmersjö kopplas in.
Och det var ju prio naturligtvis på att tömma den telefonen. Och när vi fick tömt den så kunde vi se att han hade haft telefonkontakt då på natten med någon som kallades för M.
Genom förhör med vittnen tror sig polisen veta att det sista skottet på Bävedalsvägen avlossades senast klockan 01.30 på lördagsnatten. I Ravans telefon hittar polisen en sms-konversation med ett okänt nummer som kallar sig M. Första kontakten från M tas 00.46, alltså mindre än 45 minuter innan det sista skottet. Vi har nu en inläsning av sms-konversationen mellan Rawand och det okända numret som vi kallar M.
Bror, kan jag snacka med dig? Det är viktigt. Det är den där horan, du vet.
Ja, men vem är det?
Ja, men du vet, jag vill inte skriva här.
Men jag vet inte vem du är. Skriv på ett ungefär vem du är.
Men du sa ifall det händer något. Jag vet vem som gjorde.
Ja, aha, M.
Ja, okej, vänta, jag skriver snart.
Ja, bror, ska jag komma till dig?
Kom där vi släppte av te förut.
Okej, se till bror.
Okej bror.
Det dröjer sedan 6 minuter innan Ravand skickar ett nytt sms till M. Klockan 01.00 skriver han. Jag är där om 5 bror, där vi släppte av te. En kort stund innan Ravand blir skjuten får han alltså ett sms från en person som kallar sig för M. Även Ala Faraj har ett identiskt sms som också kommer från M.
Ett meddelande som vi tror oss förstå att det här bör komma från någon som är inblandad i händelsen.
Vi hör åklagare Per-Erik Rinsell som kopplas in samma dag som trippelmordet sker.
Och det handlar om att man skulle ha stämt möte där man släppte av en viss person i bil.
Det är nu personen som vi kallar för T blir intressant. När Ravand hämtat upp bröderna Saliba efter deras Thailandresa släpper man av en person som kallas för T. Och i ett av sms'en som M skickar till Ravand står det: kom där vi släppte av T förut. Det innebär att personen bakom signaturen M måste vara någon som satt i bilen från Landvetter till Uddevalla. För utredarna blir det nu högsta prio att försöka få reda på vem som skickat sms'et. Alltså vem M är.
För så behövs det ju då hemliga tvångsmedel för att få reda på vilken telefon är det som har skickat de här meddelandena.
Genom hemliga tvångsmedel, alltså hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, får Per-Erik Rinsell och polisen fram vilken typ av telefon som M använder sig av.
Vi ser vilken telefon som har använts, alltså vilken fysisk telefon. Och då hoppas vi ju att den finns, att den är köpt i närområdet. Så att man gör en väldigt bra insats och åker ut till de butiker i Uddevalla-regionen som säljer mobiltelefoner helt enkelt. Det är väldigt många.
Polisen åker ut till alla mobiltelefon- och återförsäljare i Uddevalla. Till slut får man fram att Elgiganten 2 månader tidigare har sålt exakt en sån telefon som M använder sig av.
Och får träff på Elgiganten. Och där har vi då sån tur att den var köpt runda slänga 2 månader innan. Knappt 2 månader. Och Elgiganten sparar sina övervakningsfilmer i just 2 månader.
När polisen går igenom övervakningsfilmen från Elgiganten dyker ett bekant ansikte upp.
Så då har vi en bild på Mark Saliba när han köper telefonen.
Bröderna Mark och Martin Saliba anhålls i sin frånvaro och redan dagen efter trippelmordet kan Martin gripas. Ett par timmar senare kommer Mark självmant till polisstationen.
Vi får in de här personerna och de blir ju anhållna. De lämnar berättelser som kanske inte övertygar oss utan snarare kanske ger oss, vi är kanske på rätt väg.
Martin pratade ju egentligen kanske hela tiden fast han berättade väl inte hela sanningen.
Sten Rune Timmersjö igen.
Men Mark han sa ju för det mesta ingen kommentar till allting. Så där var ju ingen information att hämta ut av honom på det sättet. Sen berättade Martin saker som vi kunde kontrollera och som vi såg att det inte stämde och sådär.
Ett par dagar efter att bröderna anhållits kommer också den kriminaltekniska och rättsmedicinska undersökningen.
Den kriminaltekniska undersökningen den gav ju där att de hade blivit skjutna med två olika vapen. Att de båda killarna, Ravan och Alla, hade blivit skjutna vid ganska många skott var. Jag kommer inte ihåg exakt hur många. Och att tjejen som satt i bilen hade blivit dödad med ett enda skott.
Alla och Rawand ligger bara 2 meter ifrån varann. De har båda blivit träffade med 4 skott var. Det mesta tyder på att de har blivit överrumplade och skjutna på nära håll. Den unga kvinnan i bilen som står 25 meter längre bort har skjutits med ett skott i huvudet. Det visar sig att hon är Rawands flickvän. Men det kanske mest intressanta med undersökningen, att det troligen rör sig om 2 skyttar eftersom 2 olika vapen har använts.
Alltså vi känner att vi är kanske på rätt väg. Så de häktas också av Uddevalla tingsrätt.
Men vad är egentligen som händer efter det att bröderna Saliba lämnar sin pappa vid 23-tiden och skjutningen strax efter klockan 01? För att försöka förstå det ska vi lyssna till ett vittne som vi kan kalla Viktor.
Kvällen är då, fredagkvällen, så sitter vi i skiten och ser på videoklipp då.
Strax efter 12, natten till den 7 mars 2015, befinner sig Viktor i Ljungskile, 15 kilometer ifrån Uddevalla. Han är där tillsammans med en vän som vi kan kalla Nils. De sitter och tittar på YouTube-klipp när Nils telefon plötsligt börjar vibrera. Vi hör Viktor berätta i tingsrätten.
Men efter samtalet på oss så frågar han mig om jag ska hänga med till Uddevalla. Och då tänker jag, visst, det ska väl... Ska man göra med narkotika eller? Hämta narkotika i förrådet eller så. Så ber han mig ringa en taxi då.
Viktor vet att Nils säljer droger och att han känner bröderna Saliba sedan barnsben. Viktor tror att de ska åka iväg för att hämta narkotika i Uddevalla och han ringer efter en taxi.
Så då kliver på så han går bort till Playstation att du plockar på sig det han ska med sig. Ja, och vi går ut. Går ner till taxi. Hoppar in. Ja, så åker vi iväg då.
Viktor ser att Nils plockar med sig något som han har gömt i en spelkonsol där han vanligtvis brukar gömma narkotika. Men när bilen har kört några 100 meter så ber Nils taxin att åka tillbaka. Han har glömt något, säger han.
Så vänder taxin tillbaks och så springer han snabbt. Sen kommer han tillbaks efter några minuter och så åker vi in till Uddevalla.
Viktor och Nils är tillbaka i taxin. Resan är tänkt att gå mot Dalaberg, ett par kilometer norr om Uddevalla.
Ja, jag minns inte om han har fått sms eller något samtal, men någonting får han att ändra hans vägen i alla fall.
Plötsligt ber Nils taxichauffören att köra till Uddevalla sjukhus istället. Uddevalla sjukhus som ligger bara ett par 100 meter ifrån Bävedalsvägen.
Så då hoppar vi om bakom sjukhuset då. Ja, vi går ur taxin och börjar gå mot den här Rinkegatan 11 eller vad det heter. Och så går vi fram till porten och går in och så där Johan träffar gå Mark då och även Martin.
I mörkret framför porten till ett lägenhetshus skymtar Viktor två gestalter. En lite kortare och en lite längre. Det är bröderna Saliba. Plötsligt plockar Nils upp en armépistol.
Och så överlämnar han pistolen då.
Klockan 00:30 på lördag natten blir Viktor vittne till hur Nils överlämnar en pistol till Mark och Martin. Ett av de två vapen ska det visa sig som knappt en timme senare används vid skjutningen på Bävedalsvägen. Ett halvår efter trippelmordet, den 4 september 2015, inleds rättegången mot Mark och Martin Saliba. Båda är åtalade för mord och åklagare Rinsell yrkar på livstidsfängelse.
Vi kunde visa att Martin var med på mordplatsen innan mordoffren kom dit.
Det är framförallt ett vittne som åklagarsidan lyfter fram för att leda i bevis att det är bröderna Saliba som har begått morden.
Och där var det ju ett oerhört starkt och viktigt vittnesförhör med en 16-årig tjej.
Jag kom ifrån centrum. Jag hade träffat några kompisar där nere. Och jag kom på mopeden jag satt bakom.
Hon hade varit ute med sin kille och de skulle köra moped hem till en föräldrarnas bostad strax närheten av mordplatsen.
Och min pojkvän körde. Och vi svängde in vid Bävedalsvägen.
Och hon beskriver hur två personer står vid en moped. Och hon kan beskriva mopeden väldigt bra. Det visar att hon har varit intresserad av att köpa precis en sån moped som de som killen här, som gärningsmännen då har.
En vit. Lite större, lätt MC skulle jag säga. Och bakom den står det två personer.
Hon beskriver dem längdmässigt och klädmässigt.
En lite längre och en lite kortare. De står och tittar på oss när vi åker förbi med mopeden.
Sen hör hon hur hon beskriver som smällare.
Och precis innan vi ska låsa upp dörren så hör jag smällar.
Ja, det är ju naturligtvis skotten då.
Och när vi kommer in innanför dörren så finns det ett runt fönster i dörren. Och jag står bredvid där det finns ett lite större fönster. Och vänder mig om och tittar ut. Och då hör jag mopeden komma sakta upp för backen.
Det slumpar sig så att den kör ju precis förbi hennes föräldrars bostad.
Så när vi tittar ut så ser jag att mopeden kommer sakta. Och jag får känslan av att den saktar in och tittar in emot huset.
Hon ser då att det är de två killarna hon sett där innan. De två killarna sitter nu på mopeden.
Och sedan fortsätter mopeden upp mot Lelången och drar iväg.
Där man förstod att det var Mark och Martin som var där. Det är väldigt mycket indicier, tyckte vi. Och vi tyckte att den räckte. Där tyckte inte tingsrätten det. Analysen brast.
Du har lyssnat på en mörk historia om trippelmordet i Uddevalla, del 2 av 4. Tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare för att inte missa nästa del. Eller lyssna nu direkt på alla 4 avsnitt utan reklam på Podme. Där hittar du som prenumerant idag också ett nytt exklusivt avsnitt om dejtingligan i Strängnäs, enbart på Podme. Trippelmordet i Uddevalla är en dokumentär av Mårten Trofast. Producenter var jag, Carl Fridsjö och Joel Silberstein-Hont. En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories.